Fredrik, har vanliga ryssar förstått att det är krig nu?
Ja, nu när de ser olja regna från himlen.
Lubna, hur rädd är Putin för ukrainska fåglar?
De fåglar som får ryska raffinaderier och militärbaser att brinna, de har Putin all anledning att vara rädd för.
Joakim, kan robotar ersätta soldater?
Ja, men också nej. Det beror på.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 29 april. Ukrainas nya vapensystem når allt längre in på ryskt territorium och även vid fronten tar teknikutvecklingen stormsteg. I veckans avsnitt ställer vi oss frågan, vad betyder det för kriget när robotar och drönare ersätter soldater? Dagens gäster är Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
Tack så mycket.
Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej.
I början av veckan attackerades återigen oljeraffinaderiet i den ryska Svarta havsstaden Tuapse med ukrainska drönare. Och det samtidigt som stan fortfarande kämpar med bränder från tidigare angrepp. Den senaste veckan har invånare beskrivit hur olja bokstavligen regnat över dem. En flicka visar upp sina handflator svarta av olja och säger till den ryska videokanalen Sota Vision att oljan finns överallt nu, på bilar, och så andas vi in den. Samtidigt så arbetar volontärer med att skyffla bort olja från stränderna i närheten. Det pratas om den största miljökatastrofen i regionen på flera år. Hur allvarligt är läget, Fredrik?
Det verkar vara extremt allvarligt. Och nu är vi i en situation där vi själva inte har varit där och rapporterat, och väldigt få andra också. Vi är ju tacksamma för Sota Vision, den här webbkanalen som faktiskt är där och pratar med ganska många människor och beskriver läget. Men annars, det här hade ju varit en typ av katastrof som många medier hade kastats över om det hade varit en annan situation för journalister i Ryssland. Men det vi ser handlar ju väldigt mycket om att allting från luften människor andas till saker, fordon, tågen är täckta med någon slags oljelager när de åker genom regionen. Det är mycket djur som drabbas förstås, både vilda djur och husdjur. Gatudjur har vi ju en del, både katter och hundar. Och det är väldigt mycket som rapporteras om hur de far illa och förmodligen kommer att dö av det här om de inte får akut hjälp. Så att man undrar lite grann, hur lång tid kommer det här att ta? Särskilt de här bilderna på när folk står och skyfflar sand och grus som är helt oljeindränkt på stränderna, samtidigt som man ser vattnet närmast stranden är helt täckt med olja. Alltså, jag vet inte hur lång tid sånt tar. Det kommer ju inte vara klart i år. Den här säsongen, om vi talar turism, för det här är ju en badort, måste ju vara helt förstörd. Men kommer det vara flera år kanske som det här kommer att verka?
President Vladimir Putin, han tonar i alla fall lite ner allvaret. Igår så sa han att det verkar inte finnas några allvarliga hot. Människor hanterar de utmaningar de står inför på plats, sa han efter att ha fått en uppdatering om läget av regionens guvernör. Men i samma video från Sota Vision så säger en pojke att nu är det krig på riktigt.
Мысли понимание, что это уже настоящая война, что это просто не игрушки, а настоящая
Det är inte bara leksaker längre, det är riktiga krigshandlingar, säger han. Hur viktigt är det för Ukraina att vanliga ryssar ska förstå vad det här kriget innebär, Lubna?
Alltså, det är inte Ukrainas primära syfte att skada civilbefolkningen. Det pratar man ändå ganska öppet om i Ukraina. Hade man velat det så hade man ju bombat och attackerat ryska sjukhus, ryska bostäder, vilket man inte gör, utan fokus ligger ju på militärinfrastruktur, på raffinaderier, på oljedepåer. Och det gör man inte för att man vill vara snäll eller liksom hålla sig till krigets lagar, utan det gör man för att man tror inte att man kommer få en effekt av det, att slå mot civilbefolkningen. Utan Ukrainas primära mål just nu är att slå ut den ryska krigsekonomin och se till att Ryssland inte kan föra krig. Sen är ju liksom en effekt av det att den ryska befolkningen lider. Och det finns en liksom psykologisk faktor i det som ukrainare tycker är bra. Och det handlar ju om rättvisa. Alltså, till och med när ukrainare ringer till sina släktingar och berättar att nu har Ryssland bombat vår gata, vårt hus, de har dödat våra släktingar, så går det inte in i den ryska liksom, opinionen och befolkningen där, inte ens till nära släktingar. Så på det sättet så hoppas man ju att det ska få en effekt, men det är inte primära syftet för Ukraina.
I en intervju med brittiska BBC nyligen så sa Robert Brody, befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att attacker mot energiinfrastruktur också djupt in på ryskt territorium är det som gäller nu.
We are increasing our deep strikes on a daily basis. 1.5 or 2,000 kilometers deep into Russia is no longer the peaceful rear, because our Ukrainian birds now fly there whenever and wherever they want.
Det finns inte längre någon fredad zon i Ryssland. De ukrainska fåglarna flyger när och vart de vill, säger Brody här. Vad är det för slags drönare som kan nå så här långt? Han pratar om 2000 kilometer in på ryskt territorium.
Ja, det sker ju en kontinuerlig utveckling av drönare och kryssningsrobotar i Ukraina. Och även att den mest kända firman heter Firepoint, och deras olika drönare heter då FP1 och FP2, olika modeller. FP2-an tror jag har setts då på 150-200 mil in i Ryssland. En sån flygtur tar dem ungefär 10 timmar, och det som är anmärkningsvärt är ju då att de inte har blivit nedskjutna, de har kommit fram. Och det här beror på den ukrainska strategin att först slå ut så mycket man kan av det ryska luftvärnet samtidigt som man slår mot industrier. Men när man har fått bort luftvärnet, då kan man ju också flyga mycket enklare. Men Ukraina har ju under hela kriget funderat på vilka möjligheter man har, och redan tidigt använt sådana här ultralätt flygplan som man sätter in navigeringsutrustning i och fäster en bomb på och skickar upp till Murmansk. Så att det är frågan om mängd och hur tekniskt sofistikerade de är. Och när då den här Flamingo-roboten kommer att tillverkas i ännu större utsträckning, ja, då kommer vi se ännu flera. Ja, då är det då inte hundratals kilos laddning, utan då är det ett ton eller 1500 kilo laddning som kommer att landa i ryska fabriker eller ryska oljeinstallationer.
Den här Flamingo-roboten, kan vi jämföra den med någonting annat som vi mer känner till?
Ja, alltså ryssarna skjuter ju sin kryssningsrobot Kalibr och amerikanska Tomahawk, och då är Flamingon ungefär dubbelt så stor i laddning och räckvidd.
Hur bemöter Ryssland den här ukrainska strategin med att regelbundet skicka in drönare också djupt in på ryskt territorium, Fredrik?
Alltså än så länge så tycks det som att Ryssland har svårt att acceptera och anpassa sig till att hela perspektivet har förskjutits. Vi pratade ju från början av den storskaliga invasionen om att Ryssland är så stort, så därför är det så svårt för Ukraina. Det är ett sånt enormt stort land. Vad ska Ukraina kunna göra? Och det sades inte bara i Ryssland, det var ju i omvärlden man pratade på det sättet. Och nu så börjar man ju prata på ett helt annat sätt, säga att det är så svårt för Ryssland, för Ryssland är så stort. Så hur ska man kunna försvara alla de här olika platserna? Var ska man veta var man ska lägga sina insatser och sätta upp sina luftförsvar? Den här storleken blir plötsligt en nackdel som Ukraina då utnyttjar. Och där har inte liksom Ryssland hittat fram än.
Robert Brody säger också i BBC-intervjun att målet är att 30% av Ukrainas drönare ska riktas mot ryska soldater och på så sätt slå ut 30 000 soldater varje månad. Han pratar om det största massdödandet av fienden i mänsklighetens historia. Det låter väldigt brutalt. Varför har man satt upp ett sånt mål, Lubna?
Men rent krass är ju målet för Brody att döda fler ryska soldater än vad som rekryteras, vilket innebär ungefär 30 000 män i månaden för Rysslands del. Så det är därför man har satt upp det målet. Sen så är det här målet, det är inte bara Brodys mål, utan målet för alla ukrainska förband är att slå ut ryska fordon, slå ut rysk trupp. Och det finns ju till och med ett poängsystem för det. För varje rysk dödad soldat eller rysk fordon så får man antal poäng, och för de poängen kan man sedan köra köpa bättre vapen, bättre drönare i en app till och med i Ukraina. Och det är just för att det är så man försvarar sig mot Ryssland. Man försöker helt enkelt sluta det ryska försvaret.
Joakim.
Att ta terräng, och det är ju ryssarna framförallt som vill ta terräng, erövra Ukraina. Så då krävs det att man har soldater som går fram. Än så länge har man inte sett att det går att ersätta dem med drönare. Däremot så går det att försvara sig med drönare. Så att kan man slå ut enskilda soldater, men också alla andra system som gör att de här enskilda soldaterna kommer fram till stridslinjen. Och här ser vi nu att man från Ukrains sida är rätt duktiga på de här lite längre räckvidd för frontdrönarna. Alltså en vingdrönare, inte de här fyra propellrar i hörnen, utan en vingdrönare som slår då kanske 7-10 mil in och slår mot logistiken. Då försvårar det för ryssarna att komma fram. Medan ukrainarna då ersätter sina soldater i frontlinjen där det går med obemannade system. Och då kan operatörerna, ja, de kan sitta i vilken stad som helst i Europa tekniskt sett. Så här vill man alltså tillfoga de ryska styrkorna så stora förluster av alla kategorier, inklusive soldater, att de faktiskt inte kan ta terräng.
Men 30 000, det är ju en oerhört hög siffra. Alltså, lyckas Ukraina med det här målet då att tillintetgöra så många soldater?
Ja, sannolikt. Men här är ju också problemet att vi har ju egentligen bara de ukrainska siffrorna att gå på. Men de brukar ju å andra sidan sen efter ett tag ekas av västliga underrättstjänster. Så här får man ju anta att det faktiskt finns rätt mycket information som man delar med varandra. Och, ska vi komma ihåg, majoriteten numera, till skillnad från förr i världen när det var artilleri som dödade flest, nu finns det ju kamerabilder i alla drönare. Så man ser var de träffar.
Ja, Brovdy hävde ju då också i intervjun att det krävs videobevis för att man också ska räkna en död soldat. Förekommer det någon öppen diskussion nu i det ryska samhället om de här höga dödstalen bland soldaterna, Fredrik?
Den diskussionen fanns väl egentligen allra mest våren 2023. Och då var det ju Yevgeni Prigozhin, ledaren för den paramilitära Wagnergruppen, som var ute i tid och otid och pratade om hur många soldater de förlorade i striderna om Bachmut. Och det där missnöjet ledde ju också fram till det här väldigt välkända marschen mot Moskva och myteriet från Wagner, som ju också blev slutet för den här paramilitära gruppen. Så att efter det så har det ju inte förekommit på samma sätt. Men det är ju förstås svårare för varje år som går att dölja att många skickas hem i kistor från kriget. Men kanske är det fortfarande möjligt för Kreml att dölja hur många det är.
En aspekt är också att de får skylla sig själv. Alltså de som slåss i Ukraina gör det för pengar i allt väsentligt. Om de inte är gästarbetare som är inlurade. Men det är en minoritet.
En annan uttalad strategi från Ukrainas sida är att så få ukrainska soldater som möjligt ska dö. För ett par veckor sedan så sa president Volodymyr Zelensky att för första gången under kriget så har Ukraina med enbart robotsystem och drönare tagit kontroll över en rysk postering.
Перше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами.
Ockupanterna gav upp. Operationen genomfördes utan marksoldater och utan några förluster på vår sida, sa Zelensky. Hur går en sån här obemannad operation till, Joakim?
Ungefär på samma sätt som om den vore bemannad. För att kunna framrycka, alltså de tre komponenterna, eld, rörelse och skydd. Eld, man ska kunna skjuta mot fienden. Rörelse, ja, man ska ju framrycka från skydd till skydd vanligtvis. Och skydd är att man har då antingen bepansring eller någonting annat, eller uppträder på ett sånt sätt. När man har obemannat system, då blir ju skydd inte lika viktigt. Alltså, det är klart att man ska inte få allting bortskjutet, men det kostar inga människoliv. Man kan ta högre risker. Och det som har framkommit om de här operationerna när Ukraina gör dem, och det Zelensky nämner, det är ju att det är då markdrönare som är beväpnade med kulsprutor i allt väsentligt som får understöd av flygande drönare. Alltså precis på samma sätt som om det hade varit soldater. Och svaret på frågan, går det att ersätta soldater med drönare? Alltså det är både ja och nej. Man kan då få folk att ge upp och flytta på sig, men hur håller man terrängen sen? Och här blir det ju problematiskt. Vad gör man när drönarna skjutit slut ammunitionen? Hur får man fram mer och ladda dem? Alltså det går att fylla på, men generellt sett så är det ju så att man behöver människor för att sen besitta den här terrängen. Men för att göra motstötar, ja visst.
Lubna, vad säger man i Ukraina om det här att mer och mer ersätta soldater med robotar, drönare?
Det här började man prata om redan i början av fullskalinvasionen. Redan, kommer jag ihåg, när jag pratade med drönarutvecklare så sa de just det, att vi kommer aldrig kunna vinna över Ryssland i manskap. Vi är färre. Och Ukraina har varken råd ekonomiskt eller moraliskt att rekrytera allt fler och fler soldater. Redan nu så råder det stor brist i Ukraina på soldater och man behöver fler. Så det här har varit en uttalad strategi från början av den fullskalinvasionen och nu börjar man se utdelning. Det är dit tekniken har gått, att försöka använda allt mer AI, allt mer obemannade farkoster av olika slag. Och när man pratar med soldater till exempel, ja, i början av året när jag var i Charkiv-regionen, så pratade de öppet om att ja, frontlinjen är väldigt lång, men det är inte så att det finns folk längs hela frontlinjen, utan en stor del av frontlinjen bevakas enbart av drönare. Och det är någonting Ukraina fortsätter verkligen att satsa stort på, för att man har helt enkelt inte resurser som täcker för att kunna rekrytera fler och fler soldater.
Vet vi någonting om hur många ukrainska soldater som ändå stupar varje månad?
Nej, de siffror som finns är väl att det är kanske mellan en tredjedel och hälften så många som ryssarnas förluster är. Men det är inga säkra siffror.
Men Ukraina har alltså i allt högre grad börjat utveckla vapensystem på egen hand. Vad vet vi om hur vapenutvecklingen i Ryssland har sett ut de här senaste åren, Joakim?
Den har skett i nästan samma takt och här är det verkligen en kapplöpning där den ena eller andra sidan har tillfälliga övertag. Det var ryssarna som kom på att man kunde i stor utsträckning fästa fiberkabel, alltså optisk kabel på drönare, när telestörningen, alltså att man slår ut radiolänken mellan drönaren och operatören, blev ett stort problem. Ja, då satte man på de här fiberkablarna som är ju oerhört tunna och lätta och relativt känsliga. Och de spolarna har då blivit längre och längre. Så nu finns det sådana som är upp till 6 mil ungefär. Och då är det väldigt svårt att påverka dem. Men det Ukraina verkar ha gjort nu är att man har tagit ytterligare tekniksteg. Och det där, jag vet inte hur det går till, men det är uppenbart att det fungerar. Därför vi ser videobilder att man kan nu flyga med system som är långt in mot Donetsk stad till exempel.
Vad vet vi mer om den ryska vapenutvecklingen?
Det man har också är att man har sitt förband eller försökscentret Rubicon som ju är väldigt kompetenta för drönarkrigföring och som man både taktikanpassar och teknikutvecklar. Och sen på samma sätt med de här Shahed-drönarna som man fick från Iran, där sker också en inhemsk utveckling där man sätter på jetmotorer och man provade med Starlink och andra system. Så man är inte dumma, men problemet för ryssarna är centraliseringsivern. Det som kallades folkets militärindustriella komplex, det vill säga motsvarigheten till Ukraina där allmänheten kunde hjälpa till att köpa drönare. Där har man nu centraliserat allting och det gör att allting blir trögare och långsammare. Men fördelen är att skalbarheten, man kan sätta in det i fabrik och tillverka mycket, men då går inte utveckling lika snabbt.
Men de här nya vapnen som blir allt mer drivna av AI, robotar, drönare, hur förändrar de här förutsättningarna för kriget, Lubna?
De underlättar väldigt mycket. Man ska komma ihåg att de här vapnen används inte bara för att slå ut rysk trupp eller ryska fordon, utan de används också i logistikförsörjning. Till exempel så finns det, ja, man kan, jag vet inte vad man ska kalla dem för, men typ radiobilar som åker ut till frontlinjen med förnödenheter som till och med kan evakuera folk på ett säkrare sätt. Och det här är också någonting som Ukraina satsar mycket på och vill utveckla. Det är väldigt svårt, det görs inte någon större omfattning, men när man har varit vid sin position i flera veckor och har inte kunnat ta sig därifrån, så är de här robotarna väldigt viktiga för alla delar, alltså logistik men också för försvar.
Ukraina har ju vunnit det man skulle kunna kalla slaget, eller åtminstone striden om Svarta havet, med sina obemannade system. Ytgående drönare, men också det som är någon slags undervattensdrönare. Och det har trängt in den ryska konventionella Svarta havsflottan i hamn.
Fredrik?
En annan sak som har påverkat förutsättningarna för kriget är ju Ukrainas internationella status. Alltså om man tidigare pratade om att ja, de behöver så mycket vapen och de klarar sig inte själva och vi måste hjälpa dem och de ber om massa olika system. Den diskussionen har ju väldigt mycket sjunkit undan för en rapportering snarare om den egna vapenutvecklingen och hur Ukraina på egen hand har förändrat kriget och slagfältet. Så att den där typen av argument mot vad Ukraina gör i kriget har ju liksom tynat bort väldigt mycket.
Hur självständigt är Ukraina vad det gäller vapenförsörjning?
Den absoluta majoriteten av de vapen man använder sägs man tillverkar själv. Det som återstår man måste få, det är kvalificerat luftvärn, alltså typ Patriot eller SAMP-T eller sånt. Men i drönarutveckling, alltså vi har ju ukrainska soldater just nu som deltar i övningen Aurora 26 för att vi
i Sverige
för att vi och våra allierade ska få hjälp och lära oss att förstå.
Sen så är det fortfarande många delar som man behöver importera bland annat från Kina och där det har varit svårare för ukrainska soldater att få hem de delarna. Och när vi pratade tidigare om fiber och optiska drönare där så verkar Ryssland ha bättre fiberkablar just för att de uppenbarligen har bättre kontakt med Kina än vad Ukraina har. Utan för ukrainska soldater så är det fortfarande att man köper delar från diverse försäljningssajter som Amazon. Och då handlar det framförallt om chip och om kameror och olika delar. De har inte Ukraina kunnat utveckla på egen hand utan de är man fortfarande beroende av från Kina och Taiwan till exempel.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Joakim, vad har du sett?
Mali, där juntan i Mali slängde ut FN-insatsen och fransmännen som hade ja, i princip räddat landet från de islamistiska terroristerna som gjorde en offensiv 2012. Efter att man hade tagit makten med juntan så bad man då Ryssland om hjälp och fick Wagnergruppen som sen blev Afrikakåren och mer ska vi säga, federaliserad av Ryssland. Nu har samma islamister och separatister börjat slänga ut ryssarna så att den här satsningen på rysk säkerhet visar sig inte vara särskilt säker. Ryssarna har under förnedrande former tvingats lämna orterna Kidal och Tessit. Och maliska försvaret har, ja det finns filmbilder på att de tuaregiska separatisterna går runt en Mi-24 attackhelikopter. En av dem som Mali fick leverera 2022.
Lubna, veckans kremlologi.
Nu pågår det en debatt i Ukraina om att öka arbetskraftsinvandringen i och med att det råder väldigt stor brist på arbetskraft i Ukraina. Många kvinnor har tagit sig an mer traditionellt manliga yrken som lokförare eller fabriksarbetare och så vidare. Men det räcker inte, så nu har man börjat förenkla regler eller pratar om det väldigt mycket, att man ska göra det lättare att få visum och för att jobba i Ukraina. Och där så pratar man väldigt mycket om villkoren och vilka det som ska viljans komma till ett land i krig. Och då framförallt så riktar man sig till länder i Asien. Och ganska nyligen så var det en stor granskning i en av Ukrainas större liksom, mediekanaler som visade på att det börjar komma fler invandrare men att de inte har så bra förutsättningar. Men det är i alla fall en debatt som har blossat upp i Ukraina under den senaste tiden.
Fredrik, din spaning den här veckan?
Jag är förvånad över att vi fortfarande hör så återkommande de här missuppfattningarna om att det är våren 2022 när Ukraina och Ryssland hade delegationer i Istanbul och pratade om hur man skulle kunna komma till fred, att det nu fortfarande beskrivs som att det var Ukraina som missade en chans och att Europa eller USA eller omvärlden valde krig istället för fred. För vi vet så mycket om de här förhandlingarna numera. Vi har sett de här 17 punkterna från rysk sida. Och vi vet också hur de slängde in en ny punkt och en ny punkt och en ny punkt tills förhandlingarna bröt samman. Vilket visar att Ryssland inte var intresserat av det där. Den mest problematiska i det läget var väl när de sa att de skulle ha veto, ryssarna alltså, över vilka Ukraina skulle få hjälp av i en internationell konflikt. Det vill säga ingen skulle få hjälpa Ukraina utan Ryssland skulle kunna kriga bara mot Ukraina utan hjälp. Och när man studerar vad som faktiskt har hänt, vad som faktiskt finns i de där punkterna, så förstår man att det var aldrig nära fred och det var inte Ukraina som gjorde att förhandlingarna bröt samman. Men ändå så hör vi de här missuppfattningarna spridas än idag. Det tycker jag är olyckligt.
Tack Fredrik Wadström, tack också Joakim Paasikivi och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millén.